Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
För det finns en smitta just nu. Ja, det finns Sverigedemokraterna som åker till Budapest med en anteckningsbok för att lära sig populismen, för att lära sig nationalismen, för att lära sig extremismen. Anna Maria Corazza Bildt hanterade möte med Jan Fist och Velvet Glove. Boris Johnson är en av de värsta politiker och regeringschef tyvärr nu som jag träffat i hela mitt liv.
Vid två EU-val i rad hamnade Anna Maria Corazza Bildt på en ovalbar plats på Moderaternas lista. Ändå lyckades hon kryssa sig hela vägen till Europaparlamentet båda gångerna. Men det blev inte en tredje gång, vilket ens står på plats 33. Hur det gick till, hur man förhandlar med krigsförbrytare och hennes möten med Europas ledare får du veta nu. En hel del av detta är saker som hon inte avslöjat eller sagt förut. Dessutom så får du veta hur man gör en melanzane alla parmigiana. Ursäkta uttalet. Och varför surströmming är så viktigt. Här kommer hon, Anna Maria Corazza Bildt. Anna Maria Corazza Bildt, mycket välkommen till podden Spännande möten.
Tack så mycket Gunnar, trevligt att vara här.
Ja, jag tycker det är härligt att vi äntligen får till det här samtalet.
Ja, det har tagit mycket tid att hitta tid. Jag ville köra till sista sekunden som jag hade som europaparlamentariker och göra det efter. Mm. Så nu har jag lite mer tid.
Men du, och sen fick du äntligen lite semester,
yes.
Eller hur? Hur
jag måste säga.
Hur har semestern varit? Hur har sommaren varit?
Jag hade världens bästa sommar.
Världens bästa sommar?
Ja, verkligen. Jag är jätte glad av min sommar. Äntligen med familjen, med vänner i Medelhavet. Rest runt Europa som har varit vår dröm för många år. Och för många olika skäl, särskilt att jag har alltid jobbat på sommaren också. Även om jag var på semester, jag jobbade halvdag typ. Och man har alltid, man skriver en artikel, man twittrar, man har i alla fall, jag har de senaste 10 år inte totalt släppt av under sommaren. Och sen det var rörelseförberedda och den andra var rörelseförberedda. Till exempel förra året, jag var förberedd var rörelse för valet, för nationella valet, lokala valet i september. Så man släpper inte kontakt med. Så till exempel, jag har gjort under hela sommaren typ 2 inlägg på Facebook.
Ja, hela denna sommaren?
Ja, jag kände det var skönt på något sätt.
Ja. Ja, det var härligt att nästan stänga av allting då.
Mm. Och sen jag har simmat, också återhämtat, du vet, kraft.
Ja, men förstår det, måste man ju naturligtvis få.
Nu är jag redo.
Nu är redo, vad härligt. Har du lagat någon melanzane al parmigiana? Jag har hört att det är din paradrätt. Jag har sett att det är din paradrätt.
Ja,
vad är det för någonting?
Jag älskar den. Melanzane alla parmigiana, det betyder aubergine. Parmesan style. Det för jag kommer från Parmakullen. Och så det betyder att man lagar melanzane i Ungern. Aubergine i Ungern. Med massor med parmesanost. Med massor med tomatosås. Och det är faktiskt det kan vara en huvudrätt eller vad vi kallar i Italien primo piatto, det betyder som en samma som vi äter fast pasta, den vi äter kött eller fisk och sen vi äter dessert eller frukt. I Sverige man äter alltid tillsammans.
Ja. Just det.
Det är lite annorlunda matkultur. Men melanzana och parmigiana kan du äta både som första rätt eller som en rätt, huvudrätt.
Och, det tar man hela auberginen eller är det delar?
Du tar det hela aubergin. Du kan göra på olika sätt. Du kan ta hela aubergin och sen tomma den. Och sen sätta in laginnehållet tillsammans med, som sagt, tomat och massor med ost. Och sen du lägger ost över så att det smälter i ugnen. Och det är det som är gott. Annars du kan också, det är lite mer stiligt, det är lite mer nouvelle cuisine. Du kan göra det vertikal. Så du delar skivor.
Aha.
Och du gör som en lasagne, du har en skiva och sen ost och sen tomat och ost. En annan skiva, tomat och ost. En annan skiva, tomat och ost. Det ser ut lite finare.
Aha.
Men båda är det samma ingredienser. Sen du kan också vara kreativ och sätta in andra ingredienser också om du vill.
Spännande. Det är,
och var det gott?
Det är rätt att få testa.
Jag måste berätta för dig att under sommar, jag har flera stycken som har skrivit till mig, vänner. Nu ikväll vi lagar dina melanzana alla parmigiana, men jag skickar bild. Alltså, det är lite kul.
Ja, då får vi uppmana lyssnarna att laga det, så kan de skicka in bilder till oss. Får vi se
absolut,
hur det ser ut. Det är roligt. Fantastiskt. Du, något annat som du ätit? Har du ätit surströmming i sommar?
Surströmming faktiskt. Jag har inte ätit tyvärr i sommar, men jag var bjuden på en surströmmingskiva i augusti. Och jag ska berätta för dig som premiär, jag har inte berättat till någon att jag har blivit nämnt surströmmingambassadör från surströmmingakademi. Och de ville ge mig den här utmärkelsen nu i augusti, men jag var inte hemma. Så jag kan inte berätta hur stolt och glad jag är om detta. För mig är det världens bästa utmärkelse.
Varför det?
Därför det handlar om vikten av mattradition för människors liv. Och jag kommer från hjärta av italienska food valley. Parmakullen, parmesanost, parmaskinka. Jag har vuxit upp i en familj där maten var helig, parmesanost var gud. På kullen i Tabiano Castello där vi hade en stor jordbruk verksamhet. Min farfars far, min farfar, med sedan flera generationen. Så min pappa har jobbat som bonder och sen han har jobbat som professor av ekonomi av jordbruket. Allt det här för att beskriva att jag vuxit upp i den här världen där maten är centralt för människors hälsa, för människors välmående, men också för människors grounding. Du vet, att man känner sig identitet. Välmående, familjeliv, vänskapet, att maten är mycket mer än mat, att maten är mycket mer än överlevnad. Så surströmming betyder mycket för många på hela svenska östkusten och öst- och södra kusten, och det är en mattradition och sen är det inte någonting man äter varje dag heller, så jättekul.
Ja, härligt, men du har ju också lobbat för surströmmingen i EU. Och ni har vunnit. Alltså vad hade EU mot surströmming?
Det var socialdemokraterna i Sverige som hade mycket mot surströmming tyvärr på den tiden.
Jaså?
Men det är så att Sverige, när Sverige kom in i Europunionen hade två undantag. En för snus och en för surströmming. Därför de är väldigt svenskt. Och surströmming innehåller mycket dioxin. Och dioxin som bekant är giftigt. Och så den här nivån av dioxin är inte tillåtet i Europa matsäkerhetsreglerna. Vi har världens högsta matsäkerhetsreglerna i Europa. Det är jag väldigt stolt över. Och det har jag varit med och bidragit att ta fram dem. Men det är klart om du äter surströmming varje dag och du är gravid och så vidare, det är klart att det är mycket dioxin. Men i Sverige man äter inte surströmming varje dag. Ingen äter surströmming varje dag. Så Sverige har fått undantag. Sen undantag löpte ut. Och det handlade om att få en permanent undantag eller få ingen möjlighet längre i Sverige att fiska strömming för surströmming och att tillverka surströmming. Så det är jättestor för många fiskare, för många liksom som en levebröd utöver tradition. Det är också de som lever av surströmming. Och jag besökte dem. Jag var där på kusten, jag var på båtarna och liksom tittade hur de gör. Det var väldigt stor upplevelse för mig. Jag var på surströmmingskiva i Kallax hembygdsförening, 40 års jubileum. Jag kastade mig i den här världen. Och så efter många förhandlingar har vi lyckats att förklara att Sverige kan ha permanent undantag. Vi har fått permanent undantag. Men det var en socialdemokrat som baserade på en rapport som hade gjort i Sverige, så att den här var liksom att jag vill att alla barn och gravida kvinnor i Sverige ska dödas, och liksom att jag vill gifta hela svenska folket. Det var liksom förgifta hela svenska folk. Ja, men det var en av de tuffaste debatten jag hade i Europaparlamentet.
Ja, menar du det?
Ja, absolut. Verkligen. Anna Maria Corazza Bildt som sätter massor med lögn. Och det var väldigt tufft faktiskt. Det var en socialdemokratföreträdare. Men sen det finns den här berömda bilden. Jag säger berömda, det är speciella bilder som jag visat till mina italienska kollegor. Jag öppnade surströmmingsburk i Europaparlamentet.
Och det, du gjorde det?
Ja, det gjorde vi. Det gjorde jag. En kallar surströmming, du vet, den här blå-röda, ja, och så vidare. Och det finns bilderna på mina sociala medier. Och det var liksom en höjdpunkt. Jag har ägnat mycket tid att förklara till mina kollegor från andra länderna som tyckte jag bara dum i huvudet. Varför den här undantaget är viktig för Sverige och för svenska folket. Så det var lite kul.
Ja, härligt. Då förstår jag att du har fått en utmärkelse.
A long story short.
Ja, men det är intressant. Men innan du tog semester i sommar så gav du ut en bok också.
Yes.
Ja, vad handlade den om?
Det var höjdpunkt av mina 10 år som europarlamentariker. Ja. Jag ville verkligen ha någonting. För den här boken är en tack. Det är en gåva för alla de som har stöttat mig, som har litat på mig, som har röstat för mig, som har kryssat Anna Maria, som har varit med mig under alla dessa år. Och jag tyckte det var rätt att ge någonting tillbaka och berätta, det har jag gjort med din förtroendet. Här är vad jag har gjort för att leva upp till den förtroendet. Det är klart att det är en små bok, det är 134 sidor och det är mest bilderna. Mm. Så det är som vanligt Anna Maria annorlunda och unik och lite kreativ och lite original. Så det är faktiskt en bildbok.
Ha?
Därför a picture says more than 1000 words. A bild säger mer än 1000. Särskilt när det är liksom in action. Så, och sen det finns en inledning som jag skrev själv och en slutord som jag skrev själv. Som är verkligen en sammanfattning av vad jag står för, vem jag är, vad är min vision, vad är mina värderingar, varför jag har satsat 10 år som europaparlamentariker och engagerat mig så mycket, vad jag vill åstadkomma och vad jag har åstadkommit.
Apropå det att tacka, som du sa, du tackar dina medarbetare. Mm. Jag skulle vilja så här, innan vi går vidare, det att vi sitter ju faktiskt i ett boardroom här i, som vi fått låna av Hotel Clarion Sign mitt i centrala Stockholm. Och det tycker jag faktiskt är häftigt, måste jag säga. Det har varit jättebra service och jag har fått kaffe och tillbehör och proffsigt bemötande. Och så måste jag säga det att jag har suttit en gång tidigare på ett Clarion Hotel som jag också fick låna nere i Nacka. Så att jättestort tack till Clarion. I den här boken så säger du ju också att att vara Europaparlamentariker är inte alltid en dans på rosor. Men du har älskat varje stund som du har varit där. En annan sak som du har sagt att du gärna bjuder på dig själv. Och du har aldrig någon dold agenda utan du är en frisk fläkt i politiken. Mm. Och jag har en liten fundering för att om vi kommer in på det här med att nu är du ju faktiskt inte inne i EU-parlamentet beroende på att du inte hamnar på Moderaternas lista. Du fick inte ens stå på sista plats, har jag läst mig till. Vad kommer det sig?
Det är klart att jag är ledsen, jag har varit ledsen och jag har varit upprörd. Nu jag har ett nytt liv som jag gillar väldigt mycket. Jag gick vidare, jag vändade blad, jag blickar framåt. Men att gå vidare betyder inte att man glömmer eller gömmer. Och man måste också, det är viktigt att förstå det som har hänt, analysera. För att det är klart att Moderaterna behöver reformerna. Behöver att gå från den här sovjetiska förfarande där man pratar bakom ryggen. Att prata med de berörda. Och nomineringsprocessen behöver se över. Inte bara för Europavalet, på andra valet också. Det finns andra som har hamnat i en liknande situation. Så det är inte bara Anna Maria. Kanske min... Alla fall är annorlunda. Men mitt fall, jag har vågat stå upp. Det är många som har utmanat mig att göra det. Därför de sa, du pratar också för oss. Tack att du står upp. Jag har inte tagit konflikt eller konfrontation. Jag har varit som jag är, ärlig och öppet. För Moderaternas skull, inte bara för mitt skull. Så det tycker jag är i alla fall en bidrag som jag ger till partiet. Därför det är viktigt att om jag inte är den första, jag ska vara den sista som drabbas av den här. Om man fortsätter den här kultur, att man är rädd den starka kvinna, man betraktar den starka kvinnan som en hot, idag det är jag, imorgon det är någon annan. Och om man fortsätter att nomineringskommitté jobbar på ett sätt som är total bakom kulissen, som bara respekterar formell procedurer, knappt. Men sen göra mörka...
Men vad var argumentet för att...
Men det som har hänt oktober-november förra året, det var någon som hade försökt smutskasta mig för 10 år. Så det här var liksom höjdpunkt av en kupp. Men man hade systematiskt och medveten försöker smutskasta mig och visa... På alla möjliga sätt. Att jag var inte bra parlamentariker. Jag var inte rojal till Moderaterna. Jag var inte bra med mina medarbetare. Under lång tid. Sen under nomineringsprocessen. Man har verkligen. Du vet. Vägen satsa mycket mer. För att smutskasta mig. Så det här är en fall av förtal. Det är vad det handlar om. Och det finns en central placerad person. Inom Moderaterna. Som gick till Aftonbladet. Och sa Anna Maria är dålig, hon är dålig med medarbetare, hon är inte alltid den här. Och Aftonbladet har rapporterat från Expressen också en central placerad person. Så det handlar inte alls om jag var en duktig parlamentariker eller inte. Ja, men de har sagt till mig, nomineringskommitté och förande sa till mig, nej, det handlar inte alls om din performance. Det handlar inte, du var en duktig parlamentariker, det är inte det handlar om. Så de har försökt och de har lyckats att... ge sig mot mig som person. Och det brukar man göra. Man har gjort i näringslivet i andra sammanhang mot starka kvinnor. Om du inte hittar någonting som är dåligt professionellt, då ger du mot person som kvinna. Vad jag tycker är konstigt för förande är att jag tycker Moderaterna ska titta, vem är den här central person? Centralt placerade person. Det är klart media har, du vet, sekretessplikt. Men media själva var förvånade av hur den här personen var aggressiv mot mig. Och den centralt placerade personen inom Moderaterna som går till Aftonbladet och som skatsar en ledande företrädare. Det är partiledningen som har sagt att jag är en ledande företrädare, det är inte jag som säger det. Då jag skulle vilja veta faktiskt vem det är för partiets skull.
Och
jag
skulle... Du vet inte det alltså?
Nej, jag har ingen aning. Jag har mina tankar. Men det är ingen som forskade den här, som tittade. Och jag tycker utredning skulle titta på den också. Jag hoppas de gör det.
Men det är inte lite märkligt? Jag menar, ett parti består ju inte bara av en person som är centralt placerad. Nej, det måste ju finnas fler som har...
Ja, men det är klart. Att det, nej, för det första, det är väldigt viktigt. Det är väldigt få personerna. Det är de som betraktar mig som en hot istället som en tillgång. Det får jag populärt. Min stora synd är jag populärt.
Men det låter ju helt kontraproduktivt.
Min stora synd är att jag riskerar att vara valt med många, många röster.
Det låter ju väldigt märkligt därför, i en demokrati.
Därför det var en jättestor risk att jag var inkryssad. Därför, om du vägrar för första gång i Moderaterna historien att ge plats 33 till en företrädare som har tjänat svenska folket och partiet för 10 år som parlamentariker, 20 år sedan jag kom till Sverige, då är det klart att man måste fundera verkligen. Man vägrar plats 33. Då är man verkligen rädd att den här personen ska vara vald.
Men var man rädd för
att... Är du på plats 33, det betyder att du har potential att få många, många kryss. Om man kastar dig bort. Då det betyder att partiledningen har gjort en bedömning att jag är väldigt populär. Och därför jag är väldigt populär och jag riskerar att vara inkryssad oavsett vilken plats jag är. Då det är bättre att kasta mig ut så att andra kan komma fram.
Ett hot mot makten, så att säga. Kan man säga så?
För mig det här är liksom en slap in the face till svenska folket naturligtvis. Det får det betyda att du, Gunnar, får inte bestämma vem ska representera dig. Det är partiet som styr. Det kallar det partiet som bestämmer vem ska stå på listan. Men man brukar sätta på listan de som har mer möjlighet att få förtroende för svenska folket.
Det låter ju rimligt.
Så funkar i hela Europa, i hela världen. Därför det varit så svårt för mig att förklara det här sen i Bryssel, i EPP-grupper. Ingen tror att du tar bort från lista någon som riskerar att vara valt. Därför alla listor i hela min... Man söker överallt, man dammsuger överallt. Vem är det som kan få... förtroendet från människor och folket. Så med dem, för att svara till din fråga, de som har gjort den här kuppen är väldigt, väldigt få personer. Du kan räkna, och de är alla gamla gubbar. Och du kan räkna på dina händerna.
Men då måste jag flika in och säga att om vi lyfter blicken lite grann, är det här ett problem som är ett allmänt politiskt problem?
Ja, men det är klart. Det är liksom, jag kan inte granska alla partier, men det här är inte särskilt bara Moderaterna. Jag kan prata vad jag har varit med själv, vad jag upplevt, jag brukar prata om det som jag har koll på, inte det som jag tänker och tanke som är det absolut. Men du vet, alla säger ja, politik är svårt och man måste förvänta alltid, politik är smutsig, politik är maktspel. Okej, det förstår jag. Believe me, I can take it. Jag är inte rädd av den här. Vad jag tycker inte är okej än när det handlar om relationen mellan människor och vänner som vänder ryggen mot dig, vänner som sviker dig, och det är det som har varit svårt för mig, den metod som man har använt. Sen competition och konkurrens skulle vara något man uppskattar inom Moderaterna, inte man är rädd för. Vi är en individualist konkurrenspartiet. Hade det hänt i Vänsterpartiet, ingen skulle ha varit så förvånad. Och det hände säkert också. Förstår du vad jag menar?
Men vilken roll har du spelat att du är kvinna och dessutom inte är ursvensk?
Det har spelat jätteroll, tycker jag.
Hur då, tror du?
Det är klart att det finns väldigt starka kvinnor inom Moderaterna. Och det har funnits i Moderaternas historia, väldigt starka kvinnor. Det finns böcker om detta. Och jag har mycket respekt och verkar respekt, beundra och också jag förebild inom Moderaterna som kvinnor. Men kulturen inom partiet har blivit, tycker jag, att inte lyfta fram starka kvinnor. Och mitt personliga historia, jag kan prata för mig själv, jag vill inte granska andra. Så mitt personliga upplevelse har varit att jag har varit mobbad. Och jag vill gärna använda ordet mobbad. Som känner väldigt stark, som känner väldigt kanske överdriven. Och jag vet vad jag pratar om när jag använder ordet mobbning. Och det har hänt i Bryssel och sen har kommit hela vägen till nominering i höst. Och det handlar om gamla gubbar. Om du tittar vem som har kokat det hela. Det är 4-5 gamla gubbar, inklusive nomineringskommittéordförande och naturligtvis ledande kandidater som vill inte ha mig. Det är liksom ren konkurrens. Att tänka, okej, vi ska maximera rösterna med Anna Maria. Kanske vi får mera företrädare, vi får mera röster. Vi jobbar tillsammans i team. Vi går tillsammans på gator och torget. Så man kan vara ett sätt att tänka. De har tänkt, nej, vi får bort henne så vi får ingen konkurrens. Det har varit deras tanke. Så, och sen det var liksom Kjell Jansson som är ordförande för Moderaterna i Stockholm län som gick ut mot mig väldigt, väldigt aggressivt och respekterade inte att en stor del av Stockholm läns styrelse stöttade mig, brydde sig inte om sina egna, och man kan nämna andra men jag håller mig till den.
En fundering jag har, kanske en konstig fråga.
Men det finns ansikt och namn som jag har alltid hållit mig från media. Mm. Jag berättar till media. Mm. Men som man kan lista. Ja, men jag vet vem de är.
En konstig fråga kanske man tycker, men ändå jag känner att jag vill ställa den. Du är ändå så att du heter Bildt i efternamn. Mm. Och det är ju, din man är ju en ikon i Moderata partiet.
Absolut.
Det jag funderar på är ju, man gör så ändå, man har inte den, vad ska jag säga, det hjälper inte så mycket att du har den, det efternamnet.
I mean, om vi ska vara ärlig, för mig, om jag tittar alla dessa år, det har varit mer en belastning. Absolut, definitivt mer en belastning.
Varför?
Därför, alla tycker att hon heter Bill, så hon har motorvägen och röda mattan. Och det är liksom den allmän tanke. Hon får alltid lätt och tillhör eliten och så vidare. Men mitt, och jag kan förstå den. Det verkar jag förstå. Men mitt upplevelse har varit tvärtom. Det har varit att därför du heter Bildt, då ska liksom det finns bara en Bildt. Och liksom, han är helig, som du säger, det är ikon. Det finns ingen plats för en annan Bildt. Särskilt en annan Bildt tillhör inte Moderaterna eliten från början. Jag menar, gammal Moderaterna eliten är en, tycker jag, en krets av underbara människor, engagerad, som har verkligen byggt partiets styrka, som står för värderingar, som står för kompassen, av den partiet som står för människors frihet, och allting jag delar. Men det är inte lätt att komma in. Och jag har aldrig kommit in. I mean, de vill inte ha mig. Och den här tanken att man kan skilja Carl från mig och mig från Carl är någonting jag tror de skulle ha funderat lite mer. Det, för det händer inte och det ska inte hända. Och den idé att, som Kjell Jansson sa, I mean, han sa i Almedalen, han sa, jo men...
Det är Kjell Jansson bara.
Kjell Jansson är ordförande av Moderaterna i Stockholm län, riksdagsledamot, gammal gubbe. Och Kjell Jansson i Almedalen sa att, jo men, det är någon som frågade honom. Men han är inte funderat hur det här skulle landa med Carl Bildt. Och det är inte jag som frågar naturligtvis, jag aldrig lyfter fram först, jag nämner aldrig Carl först. Och du ställer frågan nu så jag svarade din fråga. Så han frågade, hade ni inte funderat hur det skulle landa med Carl, vilka konsekvenser det skulle ha? I mean, han har varit den längsta partiledare i partiets historia och så vidare och så vidare. Jo, nej, men Carl naturligtvis, men han ska alltid vara lojal till Moderaterna. Det är klart att det spelar ingen roll vad man gör med Anna Maria. Carl är moderat och ska alltid vara moderat. I mean, fattar du? Det är liksom, man kan skilja oss. Så jag tycker, jag har varit väldigt ledsen när jag hörde den förklaring från Kjell Jansson. Men jag tycker uppenbarligen det är många som tänker så, men spelar ingen roll, Carl ska vara där i alla fall och så vidare. Och det är inte så alls. Det är inte så alls. Jag vill inte prata om Carl nu, jag vill bara svara till din fråga. Men man skulle ha funderat lite grann hur den hela landar.
Mm.
Och det är inte för sent att fundera.
Det är inte för sent att fundera. Vi ska fundera lite på...
Nu byter vi ämne.
Nu byter vi ämne, ja. Det var ungefär det jag tänkte säga.
Nej, det är inte absolut färdig ämne, men det är många
gånger. Nej, men jag tycker det var ändå, det är intressant. Jag tyckte att det var...
Nej, det är mer att säga, men nu...
Ja, ja, men vi byter ämne nu. Jag tänkte så här att vi tittar lite grann på... Vi tittar lite bakåt. Och var du är uppvuxen någonstans. Och... för du är ju från Italien. Var någonstans i Italien? Du har redan varit inne på det.
Jag är en sann europé för att börja med. Jag är väldigt stolt att vara en sann europé. Och jag är född i Rom. Uppvuxen mellan Rom och Tabiano Castello. Som är min familjehem. Det är på Parmakullen. typ för att placera det en timme söder om Milan, en timme norra Bologna, halvtimme från Parma, två timmar från Venedig, två timmar från Florida, så du vet.
Okej, jag förstår.
Fysiskt vad det är, och där liksom farmor och farfar bodde där, min pappa är född där och vi har varit där nu för 7:e generationen. Så det är jordbruk, vi producerar parmesanost och parmaskinka, och för mig är det liksom en italiensk hemma på något sätt. Och sen när jag kom till Sverige, direkt från kriget i Sarajevo på Balkan, och jag gjorde Sverige till mitt nytt hemland, älskade hemland. Så jag har ägnat nu den senaste 20 år ungefär att förena mina två hemländerna, som jag brukar säga, The Nordic Lights och Medelhavssolen. Och försöka ta den bästa av alla mina hemländerna.
Vad är det som förenar?
Det som förenar alltid människor. Och kultur och traditionerna. Och det som förenar är naturligtvis att försöka förstå, lyssna, kasta sig i ett samhälle och visa respekt. Så för mig har det alltid varit väldigt viktigt, till exempel här i Sverige, att vara mig själv, fortsätta vara mig själv, inte ge upp min identitet, vem jag är. Jag kom till Sverige när jag var vuxen. Jag kom till Sverige när jag var mer än 30 år. Så det är inte att jag var på svenska skolan och så vidare. Jag hade redan min identitet, mina värderingar, det handlar om att vara sig själv, men sen anpassa sig utan att ge upp dig själv. För mig det här är väldigt nyckel till integration. Så som nu svensk, som invandrare, jag tittar till Sverige med annorlunda ögon. Och jag tycker det här är en rikedom, en fördel. Att du tar till den samhälle du kommer in en annorlunda perspektiv. Och inte försöka titta precis som alla andra gör. Det är det som berikar en samhälle. Att du har många som tittar med annorlunda ögon. Men samtidigt respektera naturligtvis lagar. Men också respektera oskrivna reglerna. Oskrivna regler, det är den tuffaste.
Det måste vara det svåraste i Sverige.
Det är den tuffaste. Därför att det finns många oskrivna regler som man måste... Du förstår att det finns en oskrivna regler bara när du krockar mot den. Och du gör fel. Det är ingen som berättar för dig i förväg. Så det är mycket learning by doing.
Vilka är de svåraste oskrivna reglerna i Sverige?
Man måste följa många modeller.
Hur då?
Sverige är en kollektiv samhälle. Det är inte en individualist samhälle. Till exempel när det gäller feminismen. Eller hur kvinnor... I mean, det här är en av de mest feministiska land i världen. Men som alltid brukar säga, nu det förändrar sig och man kan alltid liksom generalisera. Men för mig i början det var det väldigt svårt att det finns en mall som kvinna som du måste följa för att vara riktig feminist. Jag brukar säga att jag var feminist när jag kom till Sverige och jag är mindre feminist när jag är i Sverige. Därför på något sätt, om du förstår vad jag menar, på något sätt för mig, feminism är en kamp för frihet. För kvinnofrihet. Det betyder vara dig själv som kvinna. Och utveckla dig själv med din frihet, med dina förmåga, med dina möjligheter. Och krossa glastaket. Det är inte att anpassa dig en modell. Och vad vänstersocialisterna på 70-talet fattade beslut. Du ska vara som kvinna. Och den här ideologisk konfrontation. Som ser att du vet, för att vara starka kvinnor ska vara mot man till exempel. Så för mig, det som är den andra som är svårt för mig att anpassa och som jag fan inte förstår är att man inte tar konflikten. Du vet att svenska, alla vet den här, är rädda konflikterna.
Konsensustänkande,
lagom, jäntelagen och så vidare. Jäntelagen är den tredje som är svårt för mig. Så om vi kommer till konflikterna, det är väldigt aktuellt och har varit väldigt aktuellt i mitt liv förra året och så vidare. Det handlar om att om det händer någonting mellan oss, Gunnar, och vi tänker olika och vi hamnar i en konflikt, för mig det bästa sättet att lösa det är att prata. Även om jag är sur, även om du är arg, även om jag är upprörd, även om det finns känslor, det bästa sättet att säga okej, vi går över det, vi sätter oss och vi pratar, samtal, dialog, kanske vi skriker mot varandra till och med. Men sen vi går över detta. Och vi kan landa att vi tänker olika. Det betyder inte att vi landar att Gunnar säger Anna Maria har rätt 100%, Anna Maria säger Gunnar har rätt 100%. Men vi landar någonstans av någon förståelse och kanske we can agree to disagree. Men det som är svårt för mig och jag fortfarande inte har full förståelse för är man inte pratar. Att man undviker varandra. Att man gömmer, och det betyder att jag känner, jag som drabbas eller du som drabbas känner okej, man förnekar mina känslor. Man förminskar mina känslor. Man gömmer det som har hänt. Man får minska att det finns en konflikt, att jag känner att jag har gjort någonting mot mig eller du känner att jag har gjort någonting mot dig, och man kan inte gå vidare. Jag har pluggat psykologi, min mamma var psykolog, så jag vuxit upp i den här också. Jag gick till Kalifornien med min mamma, du vet, jag är utbildad faktiskt konfliktlösning i Kalifornien, och empati och hur du bygger förtroende mellan människor. Jag säger inte att jag är världens bästa psykolog, men jag har lite utbildning i den här. Och jag hade en mamma som står före bild. Och vad jag har lärt mig är att man löser konflikten i samtal. Man löser inte konflikten med att gömma konflikten finns. Därför då visar du ingen respekt för människor som drabbas, oavsett vem det är. Och konflikten fortsätter. It's called unfinished business. Unfinished business. Och den här idén att nej, men vi pratar inte om det, därför man ska gå vidare. Man ska gå vidare. Man bråkar inte. Det är fel. I alla fall för det sätt jag har vuxit upp, det är fel. Och jag förstår att jag har mycket läxa att göra för andra med mig själv och förstår hur det funkar här i Sverige.
En tanke som slår mig här, det finns ju väldigt många politiker i Sverige som idag pratar om att de som kommer till Sverige ska anpassa sig. Det ska de väl egentligen inte göra på det sättet, för då får vi ju inte de här nya perspektiven som du pratar om.
Ja, men därför för mig, och det är min egen upplevelse som nu svensk, och det handlar om att anpassar utan att förlora dig själv. Och det finns en röda linjen. Om du förlorar din identitet, dina värderingar, din religion, din tro, din familj, din tradition, du kan aldrig anpassa dig och vara och känna dig integrerat. Jag menar, människor måste känna att jag måste känna att man behöver mig. Att jag kan ta ansvar i den här samhället. Att man litar på mig. Att det finns en plats för mig här. Att jag kan bidra till någonting. Alla människor vill bidra till någonting. Alla människor vill känna sig att jag är viktig på något sätt. Att vad jag gör är viktig. Det finns någonting jag kan bidra. Och jag bara känner det här samhället. De klarar sig utan mig. Det finns ingen plats för mig. Ingen behöver mig. De vill bara ge mig bidrag. Jag har ingenting att tillföra. Jag kan aldrig ta ansvar, för de klarar sig själva utan mig. Det är klart att jag kan aldrig integrera mig. Oavsett om jag har utbildning eller inte utbildning, känner språk eller inte språk och så vidare. Det här är så viktigt. Det var en polis, jag lyssnade på en intervju från en polis, så jag måste berätta för dig. Jag måste inte, men jag tycker det är viktigt att förklara vad jag menar, för att vara lite mer konkret och inte bara teoretisk. Som sa efter, det var en intervju där han skulle gå i pension. Efter han hade tjänat Sverige som polis för typ 40 år. Så det var någonting att lära sig där. Och sen har precis den här, hur löser vi problem med migration, integration och våld, gängvåldet, kriminalitet, ungdomar som lämnar skolan och tar en kniv istället. Allt som vi vet är så svårt och har förändrat svenska samhälle. Han sa att det viktigaste är att människor, ungdomar, känner sig inte lämnat utanför. No one feels left behind. Att de känner sig att de behövs. Att de känner sig att de kan ta ansvar. Att de känner att man litar på dem. Att de kan göra någonting. Att man litar på dig. Jag känner precis samma sak med Moderaterna när jag kom in. Jag känner precis samma sak när jag kom in i Europaparlamentet. Jag känner precis samma sak när jag kom till Sverige, även om jag är italienare. Kanske det är lättare för någon som kommer liksom som 100% invandrare än jag som är, att hitta den identitet. Men det är precis samma sak för alla. Och,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
För mig är det något som är viktigt att fundera på.
Det är också att fundera på när du säger att du har lärt dig det här med konflikthantering och har lärt dig att genom dialog ta sig fram. Det måste du ha haft en otrolig användning för de åren som du var på Balkan.
Ja, väldigt klart. Jag den utbildning och den inställning, men också den erfarenhet av vikna dialoger har ju från mina 6 år. 6 år i kriget.
Vad gjorde du där? Vad var din roll?
Jag jobbade fast. Jag var fredarbetare och mänskliga rättighetsarbetare och humanitär arbetare. Fast med FN och sen med EU. Så jag var där 6 år. Jag var den civil faktiskt som har varit där längre tid. Från 92 till 98. Alla krig. Kriget i Kroatien, kriget i Bosnien. Kriget, preventing verksamhet och operationer som var i FN i Makedonien. Så jag var först i Belgrade. Jag var 2 år med serberna, 2 år med kroaterna, 2 år med bosniakerna och muslimerna. Jag började i Belgrade, sen jag gick till Knin i nuvarande Kroatien. Sen i Zagreb där jag var ansvarig för United Nations Protected Area. Det betyder de delen av Kroatien som var under serb-ockupationerna. Så det var krigsområdet. Och sen jag var desk officer för Makedonia på den tiden. Det hette FIROM, former Yugoslav Republic of Makedonia. Nu det heter äntligen norra Makedonia. Den förhandling har vi gjort för 25 år. Namnet mellan, du vet, bråk mellan,
ja, mellan Grekland.
Och det var en av de stora förhandlingar som var väldigt, väldigt svårt. Som alla varit inblandade och lilla jag också lite grann. Och sen jag varit 3 år i Sarajevo.
Men vad för typ av förhandling fick du föra där?
Allting från att rädda människors liv, som är den viktigaste. Det betyder förhandlar vapenvila, vapenstilla, att sluta skjuta. Till att ge tillgång, möjligheter att komma in med humanitär hjälp. Allt ifrån mat till medicin och vatten. Till de befolkning som var i behov. Om du tittar på Bosnien och Kroatiens geografi, man förstår att de här områdena som var under belägring eller under ockupation. Och det var checkpoints, man kommer inte in, det var bara FN som kom in. Så det handlar om att förhandla lastbilar efter lastbilar, timma efter timma. För just den här lastbilen med mat och medicin kan ta sig fram till just den byn som är totalt isolerad. Och det bor 100 människor, 200 människor, 300 människor som är i behov av mat, dryck och medicin. Det handlar också om mycket känsliga förhandlingar. Att rädda människor som var från en annan etnisk grupp. Som var under direkt hot av sitt liv. Som om du inte skulle ta dem bort från den här byn. Nästa natten skulle det komma några bevapnade styrkor.
innan du fortsätter.
Oj, ursäkta. Några beväpnade, du vet att jag pratar med dina händerna.
Ja, det tycker jag gör alldeles rätt.
Det är en del av varje italienare. Ja, det tycker jag. Vårt kropp.
Ja, jag uppskattar det. Det bara tillåter lite.
Men läser på de som lyssnar, kan inte se mina händerna nej, överallt. Men de pratar också.
Jag kan säga att du har ett stort engagemang. Absolut.
Ja, men det är klart, när vi pratar krig. Ja,
det är klart.
Jag pratar med min hela kropp och min hela själ och min hel hjärta. Det är klart att det var förfärliga år, och jag kände att det var inte bara mitt jobb, det var mitt uppdrag, det var mitt liv, det var allting, och jag har gett allting och jag riskerar naturligtvis mitt liv. Så det handlar om att rädda dig idag, för om du kommer, om jag inte tar dig bort från den här byn nu, på natten kommer några beväpnade styrkor eller beväpnade befolkning, men inte befolkninggrupp, som dödar dig eller misshandla dig och så vidare och så vidare. Så, och den typ av rädda människor från deras by, det var väldigt känsligt, för en av krigsmålet var den så kallad ethnic cleansing. Det var att ta bort kroaterna eller ta bort serberna eller ta bort muslimerna, bosniakerna från olika delar, för att göra att de skulle vara, ursäkta nu, jag säger verkligen quote unquote ren, bara en etnisk nationalitet. Och det är det som jag har försökt bekämpa på alla möjliga sätt, att behålla den mångfalden, multikulturalismen, och hur Bosnien och alla andra ser ut. Och
men varför
det de levde innan kriget tillsammans. Och sen det handlar, alltså det här var den humanitär del, det handlar om att förhandla med krigsherrar, det handlar om naturligtvis att förhandla med alla olika generaler eller kolonell eller officer för att vapenvila och respekt för mänskliga rättigheter, respekt för krigslagar, respekt för Geneva Conventions, respekt för att man tillåter humanitär hjälp att komma in, man skickar inte mot befolkning, utbilda dem i humanitär hjälp. Vi jobbade med Röda Korset, vi jobbade med naturligtvis med FN högkommissariat för flyktingar, och vi jobbade med alla möjliga civilsamhällorganisationer, frivilligorganisationer som var på plats, de som kunde vara på plats. Vi ger dem naturligtvis militär skydd, var vi hade en fredsbevarande FN-operation. Jag var den civilpolitiska del, och sen det var militär styrka med oss, och det handlade om att hela tiden kolla vad händer och sen rapportera till New York och rapportera till högkvarteret i Zagreb för att ge information, intelligence.
Men hur är det att sitta och förhandla med, som du säger, krigsherrar? En del av dem hade ju säkert begått ett och annat krigsbrott också. Hur håller man sig ändå så kall och professionell som man måste göra i det sammanhanget? Det måste vara oerhört svårt.
För det är viktiga att hålla sig kall och professionell och inte drabbas av känslor. Det var man blir lätt arg, upprörd, och man tycker det här är inte klok. Det här är inte klok. Men det är klart att man, och det har jag liksom tränat under många år. Jag vet hur man kan vara kall i en förhandling. Och det här, som sagt, jag hade också träning i USA och så vidare. Och för cross-culture communication center och så vidare. Det betyder inte att jag är duktig, men det betyder att jag hade tränat för den här och var utbildad för den här. Och sen det handlar om att säga okej, okay, du kanske är en, du vet, en krigs herre, förbrytare som skulle gå till The Hague Tribunal. Att det, på den tiden det var inte The Hague Tribunal. Men har du makt? Är du som just nu sitter på makten för att lösa problem? För att se till att det blir en vapenstilla? För att se till att den här kanon inte ska sjuka mot den här byn där det bor kvinnor och barn och civila befolkning? Det är klart att jag ska prata med dig. Vem ska jag prata annars med? Jag menar, man måste prata med dem som har makt att lösa problem. Det betyder inte att jag stödjer dig. Det betyder inte jag på din sida. Jag menar, jag pratar med dig betyder inte att jag ger dig din godkänt eller godchans. Det betyder att jag måste övertyga dig som sitter på den här makten att göra fred, att rädda människors liv, att se till att de får mat och dryck och att se till att vi kommer långsiktigt till en politisk lösning, därför kriget är aldrig lösning. Det är bara långsiktig politisk förhandling som kan ge långsiktig fred. Om det är någon som tycker att krig löser problem, nej, det gör det inte. Då är det klart att man måste prata med dig. Och det är det som man har gjort i Dayton efter, och det som vi har gjort lokalt. Tyvärr så är det. Och man måste övertyga dig att ge upp en del av din makt och att kompromissa.
Men vad hade du för någonting att komma med? De hade ju ändå makten, de hade ju kanonerna, de hade ju sina gevär. Vad hade du att komma med på förhandlingsbordet?
FN-flaggan.
Brydde de sig om det?
Inte så mycket, mindre och mindre tyvärr. Och det är den tragedi som vi ser i världen nu, men som vi har sett kanske för första gången på så dramatiskt sätt på Bosnienkriget, att man bryr sig inte längre om Röda korset, symbolen. Man bryr sig inte längre om den ambulans. Man skickar i alla fall, man bryr sig inte längre om det är en sjukhus. Man respekterar helt enkelt inte att kriget ska inte drabba civila befolkning. Så det är kanske den första gången i Europa vi öppnar våra ögonen. Oh, det här är inte en krig mellan militära styrkor. Det här är en krig mot folket. Den första gången vi öppnar våra ögon att det här är en krig, särskilt när belägret Sarajevo, där man skickar mot barnen, man stänger elektricitet, man stänger el, man stänger gas, man stänger vatten. Man lämnar människor under belägring under flera år, en av de längsta belägringen i vår tidshistoria. Det betyder utan mat, utan vatten och så vidare. Och man använder kvinnors kropp som en krigsvertyg. Allt det här har vi lärt oss i Bosnienkriget, så det är klart att det var jättesvårt.
Men vad hade du med dig på förhandlingsbordet att du ändå fick dem att släppa in förnödenheter eller att kunna flytta på folk och så vidare? Vad hade du med dig på förhandlingsbordet som gjorde att de ibland gjorde som du ville?
För det första, vi var neutrala. Vi var neutrala. Trovärdighet var vi. Vi var inte för serber, vi var inte för kroater, vi var inte för muslimer. Vi var för fred, vi var för humanitär rätt. Vi var för Geneva Convention, vi var för allt som svenska, som FN-flaggan står för, och vi hade med oss FN-resolutionerna som vårt grund. Vårt mandat var att främja FN-säkerhetsresolutionerna. Och vi hade vad vi begärde att göra för de andra, vi är redo att göra för dina. Så vi är redo att ge dig allt som vi kallar trust building measures, att bygga på common economic interest, att vi kan laga vatten för dig om du tillåter vatten för de andra. Vi ska göra någonting för dina befolkning om du gör och tillåter oss att göra någonting för de andra. Så reciprocitet, att bygga på gräsrötterna. Och sen som sagt, jo, om du slutar sjuka mot de andra, vi ser till att de andra slutar sjuka mot dig. Det är det som är grejen. Men sen väldigt mycket kompromiss. Det betyder att alla måste ge någonting. Och det är det som är grunden av förhandling. Det är ingen som får allt. Alla måste ge upp någonting. Jag menar, kanske förklara. Det är någonting som en fransk officer skrev i sin rapport efter möte som jag ledde. Det var Benkovac. Det är en liten byn som var på frontlinjen mellan på den tiden den kroatiska front och den serbiska front. Benkovac tillhör Kroatien, men det var ockuperad av serberna. Så det var en absolut, en av de 1992, en av de absolut svåraste delar av kriget i Kroatien. Så jag hade samtal, det var Benkovac borgarmästare, säkert en krigs. Förbrytare och krigsherre, kolonel, DD och det från Serbien. Och sen vi hade franska styrkor och jag. Och det handlade väldigt mycket att se till att kroaterna hade sin rättighet och så vidare. Jag glömmer inte. Men i sin rapport, den här franska kolonel som var chef för hela FN i den här sektor South, det heter, skrev Anna Maria Corazza Bildt hanterade möte med Järnfist och Velvet Glove. Vad säger man på svenska? Jag vet inte.
Sammetshandskar och järnhand.
Exakt.
Samtidigt.
Järnhand men Velvet handska. Det betyder inte ge upp någonting i substansen, men ha en form som är väldigt, väldigt liksom bemötande. Som bygger förtroendet, som bygger empati, som lyssnar, som gör att du känner dig förstått, att man ska, det är inte bara du ska göra det, boom, det får jag fancy att du ska göra det. Så, det här är något, jag menar, det var 92 och jag har aldrig glömt den här rapporten. Så det var den här franska officer som skrev den. Så det är lite det som har blivit sen hela mitt liv, den sätt som jag förhandlar, inklusive Europaparlamentlagstiftning.
Ja, för jag tänkte just komma till det, att du måste ju ha tagit med dig en hel del, även om du var inte var, det var ju inte direkt krigsherrar som du förhandlade med i EU-parlamentet naturligtvis, men det här med, som du sa precis, med järnhand och sammetshandske samtidigt.
Ja, men det är klart att många gånger i parlamentet jag skrattade i möten när det var så att det här är supersvårt förhandling och du vet, socialdemokrater tycker totalt olika och sen det finns extremhöger, populisterna, de är galna. Jag sa, sorry, don't worry, I've seen worse. You know, det här imponerar inte mig, jag kan hantera det. Det betyder inte att jag ska lyckas få allting vi vill, men det är ingen som skrämmer mig i Europaparlamentet. I mean, jag kan förhandla med vem som helst. Och det har jag gjort också. I mean, det är klart att man sitter på bordet i Europaparlamentet i en förhandling med alla möjliga från olika nationalitet, olika länder, olika politiska kultur. Även i din egen partigrupp. De tänker olika, därför de kommer från ett annat land. Kanske de kommer från före detta kommunistland som har en total annorlunda historia och så vidare. Så och sen du har de ideologiska naturligtvis skillnader, det var alla politiska partier representerat när du förhandlar lagstiftning. Så för mig det här har aldrig varit en stor problem.
Du har nämnt vid några tillfällen har jag sett att det också kan vara ganska ensamt att jobba i EU-parlamentet.
Jag har känt mig väldigt ensam.
På vad sätt var det?
Men jag har känt mig, I mean, jag är, som jag sa till dig, jag är en sann europé med global utstrålning. Jag kan känna mig socialt i en ön i mitten av öken. Så inte det. Och jag är verkligen social animal som alla säger. Jag blir vänner med väldigt snabb, med människor som är väldigt annorlunda. Det är mitt liv. Jag har levt i så många olika ställen med så många olika människor. I min klass på franska skolan, vi var 17 olika nationaliteter och liksom. Min kompis var från Brasilien och den andra var liksom... Så för mig det är inget problem. Jag har känt mig ensam i den svenska delegationen.
Så
min problem var med Sverige, inte med de andra. Så min ensamhet var inte i EPP-gruppen eller Europaparlamentet. Det har varit med våra egna. Och jag har inte känt att jag tillhör. Jag har inte känt att de vill ha mig. Jag har inte känt att de tycker att jag är en del av Moderaterna, gemenskapen. Jag kom sen, jag kom efter. Jag är inte svensk. I alla fall, jag är nu svensk. Jag har inte kokat kaffe på MUF på 80-talet. Jag har inte varit MUF-ordförande. Jag gjorde inte partikarriär inom strukturen. Jag är annorlunda. Och det är många som tycker att det här är en styrka. Uppenbarligen inte mina kollegor. Så de har sett den här att vara annorlunda mer som en hot än som en tillgång. Inte alla. Du säger inte alla. Och inte kvinnor. För att vara också tydligt. Den här mönstret att starka kvinnor är mer, känns som en hot. Liksom är återkommande. Och det där har blivit jättesvårt, därför parlamentet funkar med delegationerna. Du åstadkommer mycket mindre om du kämpar själv än om du kämpar delegationsledare spelar en roll och så vidare och så vidare. Så det har blivit mycket svårare. Jag är faktiskt, jag får vara ärlig med dig, jag är väldigt stolt om mig själv, vad vi har åstadkommit. Jag har åstadkommit ensam. Och ensam med de nätverk, de kontakt, de stöd som jag byggde själv. Med noll stöd från partiet i Stockholm. Noll. Och alla andra har stöd från sina partiet hemma. Så liksom, man konkurrerar inte på lika villkor för posterna, för positionerna. Och jag har i alla fall blivit första viceordförande i marknadsutskottet. Jag har blivit vicekoordinator i jämställdhetsutskottet. Faktiskt, de hade faktiskt... de vill ha mig som gruppledare. Men jag ärligt tänkt tyckte jag kan inte kombinera en så viktig uppdrag i inre maktutskottet som är lagstiftande. Sen att sitta i utskottet om mänskliga fri- och rättigheter som hanterar migration, asyl, gränskontroll, säkerhet, trygghet, polissamarbetet, mänskliga fri- och rättigheter, integritet och allt i den här. Och samtidigt vara gruppledare i jämställdhetsutskottet. Samtidigt vara samordnare för barnrättigheter. Samtidigt vara ordförande att ensätta kampanjen som är väldigt viktig för svenska folket. Samtidigt vara i Ukraina och Turkiet delegationen. Jag tycker det var ansvarsfullt att vara, att inte vara gruppledare men vara vice gruppledare. Men allt i den här har jag kämpat själv och stakommit själv.
Men du har ju sagt att du vill föra EU-frågorna ner på köksbordet hos svenska folket.
Det har varit mitt mål under 10 år.
Är det lite, för att komma tillbaka till det där vi började med surströmmingshistorien. Mm. Är det inte det lite ett exempel på att föra saker och ting faktiskt ner på köksbordet?
Men tack att du säger det. För mig är det väldigt viktigt att vara väldigt konkreta frågor som påverkar människors vardag. Jag är inte en stor ideologisk politiker. Jag är en företagare, en entreprenör, en freds- och mänskliga rättighetskämpe, en person som har jobbat, arbetat och levt i frontlinjen, som kom in i politiken sent i mitt liv, som kom in i Moderaterna sent i mitt liv, som vill påverka, göra skillnad, lämnas fotspår, som påverkar just dig Gunnar, ditt liv, din familj. Någonting som du kan gå hem på kvällen och säga, ja, Anna Maria har gjort någonting nytt för mig. Lite grann. Men hon har verkligen kämpat för 10 år för att göra någonting nytt för mig och för mina barn. Det är det som har blivit min drivkraft. Min bensin, om man kan säga. Den olja som har gjort att jag har slitit mig under alla de här åren. Sen du som väljare, som svenska folket bedömer, om du känner dig representerad, om du känner att någonting nytt för dig, det är upp till dig. Men jag har gjort allt jag kunde på min bästa förmåga för att vara konkret. Därför surströmming är en väldigt liten men väldigt konkret fråga. Och som många andra, matsvinnet till exempel. Du vet att när jag började prata hållbarhet, det var länge sedan. Igen, vi går tillbaka till den bondekultur där jag vuxit upp. För mig hållbarhet, jag hade med min blod och min DNA. Jag lät mig att man använder allt, man kastar inte bort gamla bröd. Det har jag aldrig gjort, Gunnar. Aldrig. Om brödet är torr och hård, det finns tusentals recept om du kan återanvända den. Att det inte går till spilla. Så jag vuxit upp. Så för mig det var självklart att han är i politiken. Och det jag började bastat i matsvinnet och bastat i matfuska. Det betyder också att matsäkerhet, inte fuska med konsumenterna. Höja konsumentmakt. Att göra en medveten fritt val. Att du är ansvarig på din hälsa. Men jag är ansvarig att se till att det aldrig hamnar någonting på din targ som är inte säkert. Och hälsosamt. Att det är inte bara den röda prislappen som styr, men du får välja i butiken också kostinnehållet, kosteffektivitet. Är den här prislappen också värd för den innehållet att paketet, speglar paketet innehållet, eller är det bara en fin bild av mjölkrinnande och sen det bara pulver när du öppnar paketet. Allt i den här, för mig det var självklart att stå på barrikaderna. Därför jag har vuxit upp på det här sättet. Det är ingenting jag har lärt mig i partiet. Det är något jag har lärt i mitt liv. Och när jag kom till Sverige, jag ville dela med mig den bästa som jag hade, som jag kunde. Som jag, och det var matkultur, matsäkerhet, konsumentskydd, matsvinnet, hållbarhet. Men alla skrattade åt mig. Jag kämpade och kämpade för att få ett partiprogram, någonting om matsvinnet. Säger nej, det här är miljö och miljö är free trade. Titta nu på programmet av Moderaterna. Matsvinnet är en jättestor rubrik. Alla mina frågor som jag drivit, de är i Moderatprogrammet för Europavalet där jag inte var med. Jag är jätteglad om detta. Det betyder att jag har gett någonting som någon tycker är värt att fortsätta. Det finns en arv att fortsätta. Men på något sätt jag har brutit nu mark med frågor som var inte en del av vad man tycker ideologisk man ska ha och så vidare. Och det är frågor som berör människor. Maten berör människor. Maten är hälsa. Maten är kärlek. Maten är familjen. Maten är så mycket mer än mat.
Jag känner igen det där. Jag är ju uppvuxen med föräldrar som kom från förr detta DDR och var med i andra världskriget båda två. Och det slängdes inte heller någon mat hemma, kan jag säga, när jag var barn.
De som har upplevt hunger, kriget, förtryck, de förstår vikten av maten och hållbarhet. Och jag har varit lycklig på något sätt. Nu kan jag säga det. Jag har varit lycklig att ha varit i kriget. Jag har varit lycklig att ha varit den belägrade Sarajevo. Det var inte mat på bordet helt enkelt. Men jag har levt en del av mitt liv med militära rationerna. Precis samma som alla militär ätit. Eller även inte den. Jag har levt utan rinnande vatten för flera år. Kaffe med den här förfärliga tabletten. För en italienare vet inte ha bra kaffe. Det är en extra ansträngning. Och så vidare och så vidare. Så det hjälper att få en perspektiv i liv. Vad är det som är viktigt? Och vi kan aldrig ta för givet mat på bordet. Vi kan aldrig ta för givet renande vatten. Och naturligtvis vi kan aldrig ta för givet fred. Och det tycker jag är något som är viktigt nu att dela med sig i den nya generationen. Som tar alltid för givet. Naturligtvis, för de lever i app, bara gå på en app och du hittar allting. Och det är därför jag vill fortsätta med Kryss Anna Maria och kanske som är nu Anna Maria för Europa, andra plattformarna. Att kämpa för stark Europa, för fred, för frihet. För att vi ska aldrig glömma vår historia. Och vi ska aldrig förminska vikten av vår historia.
Jag tycker du är inne på ett tema där vi ska avrunda så småningom. Men jag är lite sugen på att höra lite, för du har ju ändå träffat eller åtminstone haft att göra med på distans med en del makthavare i, både i och utanför Europa. Och jag tänkte att om du bara kunde kommentera några av de här personerna utifrån, kanske inte helt personligt, det får du bestämma själv, men mer utifrån hur du ser på dem. Så om vi tar en sån till exempel som Boris Johnson.
Mm. Ja, men det är klart att jag har träffat under åren många stats- och regeringschef och så vidare och så vidare. Jag är inte den typ som blir liksom, du vet, på det här sättet kanske jag har lärt mig från Sveriges jämlikhet. Man har respekt, men det är inte att...
Men vad är det för en person?
Boris Johnson är en av de värsta politiker och regeringschef tyvärr nu som jag träffat i hela mitt liv.
Varför då?
Överallt i hela världen, Europa. Jag träffade en del. Jag brukar inte ge personliga bedömningar. Jag brukar bedöma politiker på sina gärningar. Men han är en dålig person. Och jag träffar honom personligen. Jag tycker inte den person som har integritet. Jag tycker det är en primadonna som drabbar hela sitt land och sin befolkning och oss också här i Sverige och Europa, för det har konsekvenserna på oss också, hur han nu ska kanske påminna alla, han är nu Storbritanniens statsminister och har varit utrikesminister och partiledare av Tory-partiet, konservativa partiet som är ledande partiet, så det har en betydelse att han är en dålig person. Han sätter sin egen makt och sin egen ego före allting annat. Och har inga värderingar. Så styrs bara av opportunism. Så jag har utmanat honom i München Security Conference. Jag brukar gå varje år där du har alla möjliga makthavare. Och han var på en paneldebatt. Ska jag berätta för dig?
Absolut.
Han var på en paneldebatt. Du hade John McCain, väldigt berömd, du vet, senator. Han har alltid varit jättestor personlighet. Han leder kongressen, delegationen och så vidare och så vidare. Nu det finns McCain Institute, jag menar stor. Sen du hade Poroshenko som var på den tiden, var på 2 år sedan. Ukraina president i mitten av kriget som berättade om krig i Ukraina och allting möjligt med ryska aggression och du vet krimannektering. Så, som också någonting som jag varit väldigt engagerad. Du är svartlistad av Putin på grund av min engagemang för Ukraina. Så det är någonting jag känner
väldigt... Du är svartlistad av Putin?
Ja.
Så jag, vad innebär det? Du kan inte åka till Ryssland?
Jag har vistelseförbud på grund av att jag har stått upp alla dessa år som medlem i Joint Commission för Ukraina mot Ryssland.
Okay.
För ukrainska folket på deras sida från Majdan-tiden. Så det var någonting som engagerade mig. Och sen det var... holländska utrikesminister som jag känner väldigt väl på den tiden vi hade jobbat tillsammans som valobservatör i Bosnien. Du vet, många som jag känner, de kommer från, vi hade träffat på Bosnien-tiden. När jag kom in i Europaparlamentet, jag kände så många redan i korridoren. Så i alla fall, och sen det var Boris Johnson. Så han pratade i slutet, den vanliga teatral sätt att överprata, överskrika, över allting. Hans stil som är alltid överdriven. Och sen han sa, and finally we will have the liberation from Europe. Och det tycker jag var bara för mycket. Varför det? Liberation. Befrielse från Europa, som om det var liksom andra världskriget, Normandie, förstår du, typ De Gaulle och Churchill på barrikaderna i London, Radio Free Europe kind of thing. Så jag kommer i alla fall Gunnar från en familj som har drabbats väldigt hårt av första världskriget och andra världskriget, både min mammas familj och min pappas familj. Och min pappa är 90 nu och han berättar fortfarande när vi är i Tabiano Castello på terrassen, han säger, du ser där, du hade brittiska flygplanen som bombade och på den tiden det var inte precision. Och deras mål var att bryta den här bron. Men det var också flyttningar på väg som drabbades och så vidare och så vidare. Och den området har bombats där och där har vi drabbats. Och min farmor var liksom röda korsare och i vårt familjehem vi hade alla flyttningar som kom. Och vi hostade alla flyttningar och hon och de ger inte bara mat men också medical care till alla som var liksom naturligtvis du kan tänka dig skadad från kriget. Så det är någonting som är i min familj. Min mamma berättade hur i Rom SS styrkor tagit unga judarna och rekryterade och tagit judarna till koncentrationsläger. Du hade människor som svimmade på gator och torget, hur hennes bror flyr från rekrytering. I slutet av kriget rekryterade alla 15-åriga och så vidare. Och du vet att allt som man gjorde mot den SS, de tog 10 italienare och bara sjukade dem som revansch, retaliation. Så allt i den här har jag hört hela mitt liv. Så vänne Boris Johnson, jag måste vara lång i det här berättet, för jag landar i vad betyder liberation of Europe? Liberation of Europe betyder befrielse från nazism, befrielse från Hitler, befrielse från förintelse, det betyder Auschwitz befrielse, det betyder befrielse från fascism. Det går inte att använda den ord för Brexit.
Nej.
Särskilt att, som jag sa till honom, vi är alla tacksamma. Mina barn ska vara tacksamma till britterna. Det får utan britterna och amerikanerna. Vårt historia skulle vara annorlunda. Vi vet inte vad skulle ha hänt med Hitler och Stalin och Mussolini och så vidare. Hitler och Stalin mest. Så det vi pratar om. Så jag gick upp på talarstolen. Jag gick upp på talarstolen. Det var en Manchester Security Conference. Du får ställa frågor och så vidare. Så jag sa någonting till, där vi kände dem alla. Jag sa någonting till McCain. Tack för att du gör för Ukraina. Jag sa någonting till Poroshenko. Och sen jag gick till Boris Johnson och sa. Och by the way, the word liberation of Europe has a meaning in our history and it's just bad taste to use it. Och sen, the moment jag sa det, det var liksom applåd! I mean, det var 500 personer i det här laddat rum, 5 generaler från NATO, alla möjliga utrikesminister, försvarsminister, experterna, ta. Och jag ska aldrig glömma Edward Lucas som är editor of The Economist och han är den absolut främsta Brexit-kännare. Han applåderar. Det var en stor applåd. Så det här är min encounter med Boris Johnson. Och sen, han naturligtvis reagerade väldigt dåligt. Han tycker, vem är hon? What the hell does she want? Who the hell is she? Och han gick till en hel beskrivning, totalt gett bort sig om vad liberation betyder. Och sen att The Guardian hade dagen efter det och alla medier i hela Europa och hela världen. Men jag var intervjuad av The Indian Times. Det var liksom. Och de hade naturligtvis The Oxford Dictionary beskrivelse av vad liberation betyder, som var 100% på min sida, som han gett sig bort totalt i den här.
Ja, det var en
long story short.
Det var väldigt, väldigt intressant.
Men man ska inte slarva med vårt historia av förtryck under andra världskriget och med förintelse, med Hitler, med allt i den här. Man kan inte slarva med den.
Jag tror vi ska ta en till, för du var inne på det här just där med liberation. Förlåt?
Jag pratar för mycket.
Nej, det gör du inte alls. Jag tycker det är superintressant. Det är superintressant.
Men du ställer frågor som är så, det är frågor som är så viktiga som jag. I mean, allt i den här har blivit min drivkraft. Också i Sverige. Det är inte alla i Sverige kommer från en familj som har verkligen levt första världskriget, andra världskriget, förintelse och allt i den här.
Man måste ändå
avrunda.
Ja, så småningom ska vi avrunda. men jag ska ändå vilja ta en herre till som ju ändå är inne i EU och som också tycker jag representerar lite grann kring den här frågan frihet och inte frihet och så vidare, och det är ju Viktor Orbán.
Oj, en annan mina kompisar.
En annan dina kompisar förstår jag ju. Och det, du får gärna liksom berätta hur du upplevt honom, men jag har en specifik fråga kring det här, och det är eftersom mina föräldrar då kommer från för detta östblocket. Och 1956 så hade man ju ett uppror i Ungern.
Absolut.
Där det är rätt många ungrare faktiskt som kom till Sverige. Och då var ju de på flykt. Och då undrar jag lite grann så här. Viktor Orbán är ju en av de här som absolut inte vill ta emot några flyktingar idag. Har man lite glömt sin egen historia?
Det har man. Det har man också i Sverige. Sverige är också en land av migranterna. Svenska folk har migrerat till USA och så vidare. Folk har också haft en tid där man inte bara potatis om man var hungrig. Och man kunde inte stanna i Sverige. I mean, det finns böcker om detta. Utvandring. Att läsa utvandring kan vara kanske någonting som är, det är en tung bok, men kan kanske vara någonting nyttigt för att kanske svenska folket och våra ungdomar kan påminna vår egen historia. Vi var en fattig befolkning som var tvungen att utvandra. Viktor Orbán är någonting som jag också stått upp väldigt mycket under åren på grund av han har förändrat en ny demokrati, en land som kommer från förtryck. Han var en av dem som stod på barrikader för befrielse av Ungern för 25 år sedan, för 20 år sedan. Och nu är han med en väldigt auktoritär politisk stil. Han tar landet mot en mer och mer centraliserad regim. Där man bryter mot rättsstatsprincipen, man bryter mot mänskliga fri- och rättigheter. Man bryter mot de regelverket som är grunden av vår gemensam Europa. Är du med den här familjen, du måste respektera de grundläggande värderingar som familjen bygger på. Och det kallas Köpenhamn-kriterium. Och vi har varit konfronterade i Europa för första gången att våra egna medlemmarna bryter mot våra egna principer. Så det handlar inte längre om de som vill komma in som måste anpassa sig i utvidgningsprocessen. Det handlar om våra egna som bryter. Inte mot ekonomiska regelverket, inre marknaden, konkurrensregelverket. Där har vi mekanismer för att skydda oss. Här det handlar om rättsstatsprincipen. Och Europas storhet är rättsstatsprincipen. Varför gick vi från 2000 år av krig och förtryck och blodbad och 70 år av fred? Fundera. Rättsstaten. Att vi löser våra konflikter med lagen och dialogen istället för att lösa våra konflikter med vapen. Så Viktor Orbán vill gå tillbaka till den tid i Europa där man löser sina konflikter. Man skapar konflikter med nationalismen. Man sätter människor mot människor, folk mot folk, nationen mot nationen. Nationalismens tid. Det vet vi vad det landade i vår historia. Därför stod jag upp mot honom, mot Marie Le Pen, mot De Wilders, mot Matteo Salvini, mot alla de här som vill dra tillbaka Europa till sin dåliga historia. Sen han har varit absolut i framkanten och leder Visegradländerna, som är de fyra östeuropeiska länderna. Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Czech Republic, till att stoppa invandring, inklusive flyktingbarn, inklusive ensamkommande barn, inklusive de som kommer från krig och förtryck, Syrien och så vidare. Och inte bara det bryter mot alla våra svenska lagar, europeiska lagar, våra värderingar, men det går mot ungersk historia. Helt rätt, det är vad du säger. Jag besökte Ungern i somras och vad de har byggt som staket i sina gränser mot andra europeiska länderna, det låter som en fängelse. Det är inte klok. Och det är väldigt sorgligt och vi måste göra någonting, fortsätta göra någonting åt.
Du ville säga något mer om Viktor Orbán innan vi ska...
Ja, tre saker. En, det är klart att det är upp till ungerska folket att fatta beslut. Vem ska vara deras ledare? Det är de som väljer, det är inte vi som väljer. Det är demokrati. Det är ingen missförstånd. Men det andra är att vi i Europa har ett ansvar att se till att Lissabonfördraget, våra grundlag, respekteras. Och då finns en land som bryter mot det. Vi har en del av fördraget, artikel 7, som tillåter. Och jag har varit i framkanten att se till att den här mekanismen för att skydda oss, skydda familjen, aktiveras. Och det var inte lätt. Så det här processen är på G. Det är upp till kommissionen att se till att medlemsländerna sköter sig. Men det får man kan inte politisera rättsstatsprincipen. Men det är väldigt viktigt att vi använder alla medel vi har. Och det har jag varit väldigt engagerad. Den tredje är, som bekymrar mig med Ungern, är relationen med Sverige. Därför det finns en smitta just nu. Ja, det finns Sverigedemokraterna som åker till Budapest med en anteckningsbok för att lära sig populismen, för att lära sig nationalismen, för att lära sig extremismen. Och så det finns en väldigt, väldigt, i min syn, farligt och bekymmersam koppling. Och väldigt mycket smutskastning, kampanjen och fake news mot Sverige. Design och byggs i Budapest. I mean, och det är väldigt mycket länkat med Trump. Och det har blivit en smutskastning kampanj mot Sverige. Som Sverige från innovation, digital, landet, svenska modeller, allt vi älskar och gillar i Sverige har blivit land av kriminalitet, av massinvandring, av liksom muslimsk extremism och islamism och så vidare. Det är intressant. Vi vet att vi har våra problem med integration och gängvåldet och säkerhet och så vidare. Men att vi tillåter en parti i Sverige, Sverigedemokraterna, att ägna sig med utländska styrkor från Trump till Orbán, att design och använda sociala medier för att smutskasta svenska folket, det tycker jag är bekymmersamt. Och det tycker jag är något vi ska fundera med Putin naturligtvis också. Vi har massor med bevis om detta. Det finns massor med bevis om detta. Och det är något som kanske man ska fundera lite mer. Är det okej att man driver en kampanj mot Sverige från Budapest, Washington och Moskva?
Nej, det kan man ju
och det finns en rikspartiet som aktiv medverka, jobba med dem, samarbeta med dem och lära sig från dem de onda metoderna för att manipulera och snedriva vår demokrati.
Du, vi måste ändå, när vi håller på att prata om personer i Europa, vi måste ju avrunda med några personer som du verkligen gillar.
Ja. Exakt!
Har vi bara pratat om The Crux här.
Jag gillar Macron.
Du gillar Macron, varför då?
Jag gillar Macron därför i den värld vi lever, i Europa vi lever, där vi har en dramatisk brist av ledare. Det är inte en idealisk värld. Vi har en dramatisk brist av politiker som tar ställning, som vågar stå upp för värderingar, som vågar stå upp för vad de tycker och tänker. Vi har mera följare än ledare. Vi har mera politiker som gör sina kalkyler. Om jag säger den här, då får jag stöd. Om jag inte säger den här, då blir jag inte populär. Istället att säga, okej, det här är rätt. Därför jag driver den reform. Jag gör den steg. Jag tar den risken. Och sen jag övertygar. Jag försöker förklara varför det här är rätt. Varför det här är bra. Och jag tycker Macron är den som gör den här mest i Europa just nu. Det är inte idealisk, men det är min favorit. Och jag tillhör European People's Party-familjen, som är Moderaterna-familjen. Men jag tycker att Macron, tredje väg, Green New Europe och så vidare. Det är en form, de är liberalerna på riktigt. Och jag känner mig som liberal. Och jag gillar inte allting de står för. Det är liksom, fransmannen är alltid fransmannen och det är alltid Frankrike som kommer först. Och det finns några reformer de gör i Europa som jag tycker går för långt. Men det finns, vad han försöker göra med Frankrike är i alla fall väldigt, väldigt strukturella, modiga reformerna för att sätta ekonomi på gång och så vidare. Och sen jag gillar hans gräsrotsstil.
Men han i framtiden, vad gör...
Min framtid.
Vad gör du i framtiden?
Nej, men jag ska fortsätta med Leaders for Peace. Jag sitter i styrelse för Hjalmarsonstiftelsen, som är Moderaterna internationella verksamhet. Och det, jag tycker det är en väldigt bra plattform. Jag gillar den som är ordförande och några till. Jag är tacksam och glad för uppdraget. Det handlar om att jobba om Västerbalkan, Östra partnerskapet, Ukraina, Turkiet, de länderna jag har i alla fall jobbat under åren och så vidare. Det handlar om att skapa demokrati, förstärka de demokratiska institutionerna, utbilda Europasamarbetet, förankra Europa-tanken och underlätta utvidgning och så vidare och så vidare och så vidare. Fred, säkerhet i Europa. Och sen jag är i styrelse för Mission Children Europe och en rådgivande kommitté för Eurochild, som är det största nätverket av barnorganisationer i Europa. Alla det här är uppdrag, men mitt jobb, jag kommer till sist men inte minst, mitt jobb är företagare. Så i Tabiano Castello i Italien, där jag kommer ifrån, vi har gjort jätteomvandling under 13 år nu. Från ren jordbruk till matturismen. Så vi har restaurerat hela Borbyn som är K-märkt. Så det är italienska historiska, kulturella och artistiska arv. Som sagt, min pappa födde och så vidare. När jag blev parlamentariker efter jag hade gjort alla byggarbetet, skapat hotellet och så vidare. Min pappa tog alla mina uppdrag. Och nu min pappa har blivit 90 i våren. Han är tack och lov väldigt frisk och allting. Och hjälper totalt med företag och så vidare. Men han har frågat mig att ta över. Att komma tillbaka och ta över ansvaret. Så jag är liksom chairman of the board skulle kallas i Sverige. I italienska det är administratore unico. Liksom chair som är, det är små familjeföretag typ. Så jag gick nu efter den här fantastiska sommaren, jag gick till Tabiano och vi började expandera väldigt mycket. Hotellet går jättebra, vi har två restauranger, vi gör mycket bröllop, event, vi är Food Valley, Moto Valley, du vet det, vi har Lamborghini, Ferrari, Maserati, Ducati, alla är där. Vi är Bicycle Valley, det är väldigt mycket mountainbike Så vi gör allt från dop, bröllop, event, mycket företag-event, allt från styrelsemöte till seminarier eller kick-off. Vi har stora och små företag. Vi har kunder, lokala kunder i Milan. Och så, jag menar, det här är den utvecklade del av Italien där ekonomi går bäst. Men vi har kunder från Thailand, New Zealand, USA, hela världen, Australien. Och vi har satt det på kartan som ny Toscana. Och jag är jättestolt av vad vi har åstadkommit i familjen. Små familjeföretag. Och nu det handlar om att hantera alla problem som gör med tillväxt.
Det låter...
Så jag ska bygga. Jag ska sätta min arkitekt, ingenjör, geometer, vet man säger, designer, råmakare, elmakare... byggarbetare och snickare, hatt och kaskett. Och där också har varit väldigt mycket learning by doing. Och i grunden, jag går tillbaka och vara entreprenör och företagare.
Det låter väldigt trevligt. Jag tror jag får komma och besöka dig och se.
Ja, välkommen. Jag är alltid jätteglad. Ja. Faktiskt, den här helgen har vi en svensk boroll och det är inte jag som har fixat den. Men jag är alltid extra glad, du förstår ni, det är svenskarna som kommer. Ja, det låter mina två hemländer nära varandra och jättekul.
Du, nu har vi suttit här och pratat faktiskt i 2 timmar.
Ja, men herregud, det är ditt fel. Du ställer bra frågor och du bryter inte mig. Du,
vad känner du? Vad tycker du hur det här har varit?
Nej, men jag känner mig att du har lyft fram frågor som jag tycker är väldigt viktig, som berör många. Och som har i alla fall har en stor betydelse för mig i mitt liv och mitt jobb och mina uppdrag. Så du har träffat i mitt hjärta.
Oh, bra.
Därför jag pratade fritt, öppet, som man pratar med en vän kring kaffe. Och jag hoppas för våra lyssnare, det här är inte för långt. Ja, det här var inte för mycket. You're not sick and tired of me.
Nej, jag är inte trött, så jag tror inte lyssnarna heller är trötta. Men du... jag gav dig ett uppdrag innan du kom hit att du skulle fundera på om jag skulle bjuda in någon till podden och intervjua. Har du hittat någon som du tycker jag borde intervjua?
Jag tycker naturligtvis att du ska välja själv vem du vill intervjua. Jag gillar din podd och vad du gör. Jag tycker det är väldigt nyttigt.
Men en sån där rekommendation.
Men jag tycker, och ska förklara varför, att du ska... titta på en flyktingflicka som kommer från kriget, förtryck, tortyr, sexhandel, människohandel, som har rest mycket innan hon kommer till Sverige. Det finns många som kanske från Afghanistan till Iran, till Libyen, till vad det kan vara, har... tycker att Sverige var en frihamn för mänskliga fri- och rättighet, mänskliga rättighet, fred. Och man skulle känna sig i alla fall, om inte välkommen, att sina rättighet skulle vara respekterat i ord och handling. I ord också. I ord också. Det händer inte i Sverige just nu. Man respekterar inte i ord, i sociala media, i tonen, i debatten, i retoriken, i den språk man använder. Den bagage, den som några av de här människorna som kommer till Sverige tar sig med sig. Så jag tycker kanske om man hör något som bara berättar sin egen historia, och många har gjort den redan. Många har delat med sig. Många har vågat göra det. Det är klart att man måste se om en person vill göra det. Det är inte lätt att berätta. Jag har träffat många i mitt jobb, i mitt uppdrag. Särskilt kvinnor och barn som har vågat dela. För mig det har varit väldigt viktigt att lyssna. Det har varit väldigt...
Fantastiskt,
det är min
bra
tips.
Ta, fantastiskt bra tips. Du, nu har ju lyssnarna säkert blivit oerhört intresserade av dig och vad du har gjort och vad du gör. Om man så att säga vill följa dig eller ha tag på dig eller ställa någon fråga. Eller
ja, men
så,
absolut.
Hur gör man då?
Nej, men efter sommar jag ska jag göra lite paus i sociala medier. Jag är mycket sociala medieperson. Jag älskar sociala medier. Även om som sagt tonen nu är inte allt. Det kan vara obehagligt just nu. Men även mer kanske det är bra att vara med i debatten. Så man kan absolut kontakta mig på Facebook, på Twitter, på Instagram, på LinkedIn. Och jag lovar ju att svara, inte omedelbart. Jag vill fortsätta svara till frågor och liksom, är det någonting om min bok och vad jag har sagt idag, eller man har läst om mig, man har hört, eller man är intresserad av nyfiken, jag är tillgängligt.
Ja, jag kan verkligen intyga det, för att det finns ju en del politiker som jag har kontaktat som jag gärna skulle vilja intervjua som inte har svarat. Men dina eminenta medarbetare var väldigt snabb på att svara och var väldigt positiv, och det måste jag säga att det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Och jag uppskattar oerhört mycket, Anna Maria Corazza Bildt, att du ville gästa podden. Tack så hemskt mycket.
Tack själv, Gunnar.
Anna Maria har verkligen temperament och energi så det räcker och blir över. Jag borde ha filmat intervjun. Det var inte många sekunder som hon satt helt still. Hoppas du tyckte det var intressant. Kommentera gärna på poddens sociala medier. I nästa avsnitt kommer vi till stor del hålla oss kvar mitt i Europa och efterkrigshistorien. Du ska få träffa dansaren Ota Güttler Offerlind som växte upp under hårt förtryck i DDR och som flydde året innan muren föll. Det känns lite extra känslosamt att prata med Ota, då jag själv har nära anknytning till det som hände i DDR fram till 1989. Till dess, ta en vän i handen och gå ut och njuta av friheten som vi har i vårt fantastiska land. Ha det gött!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.